Välkommen till Skånes taltidning nummer 41 2019 med utgivningsdag fredagen den 11 oktober. Solen, den gick upp 7.29 i morse och ner går den igen 18.18 ikväll. I studion Dodo Parikas och Birgitta Fredén. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
Alla som har behov av stöd via Arbetsförmedlingen ska få rätt stöd. Det säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark apropå en artikel i Dagens Nyheter där särlösningar för personer med funktionsnedsättning förkastades.
Syn- och hörselinstruktörerna var en gång många Skåne runt. Nu ska SRF och systerorganisationen Hörselskadades riksförbund jobba för att de åter ska bli fler. Men i Ängelholm, där tjänsten finns, så är den hotad.
Telegram. Samtliga moment vid sondmatning och andningshjälp ska ge rätt till LSS-assistans, föreslår regeringen.
Taxi Kävlinge anmäler Kävlinge kommun för avtalsbrott när det gäller färdtjänsten.
Goalballherrarna förlorade stort i sin första EM-match mot Ukraina.
Och Kina blev mästare i blindfotboll.
Öppnat och stängt så med insektshotell och Zlatans skulptur.
Krångelombudsman ska göra livet lättare för helsingborgarna, men bara när det gäller kommunala ärenden.
Forskningsinstitut när det gäller dövblindhet invigt i Nederländerna.
Är det bara unga, vackra människor utan funktionsvariation som syns i kommunernas byggpresentationer? Tillgänglighetsforskaren Lilian Müller söker svar på den frågan.
Han är blind, älskar musik av alla dess slag och har gjort i sin livsuppgift att ledsaga seende in i sin värld. Månadens ansikte sitter på krögaren och musikern Ulf Nordqvist.
Evenemangstipsen följer därpå med bland annat skråväsen och spårväg.
Och kalendern med Vita käppens dag och vinterstart.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i busstrafiken.
Och som alltid till avslutning, redaktionsrutan.
Ska personer med funktionsnedsättningar även i framtiden kunna räkna med särskilt stöd från Arbetsförmedlingen? I en intervju i Dagens Nyheter förra veckan sa en utredare på Arbetsförmedlingen att det inte ska byggas några särlösningar för funktionshindrade.
Den 1 november ska Arbetsförmedlingen lämna över en utredning till regeringen som visar hur man tänkt sig den kraftigt bantade Arbetsförmedlingens verksamhet i fortsättningen. Utredningen ska bland annat visa vad som behövs för att olika grupper av arbetssökande ska få så effektivt stöd som möjligt. Förra veckan intervjuades utredaren Joel Fahlén av Dagens Nyheter och sa då att, citat, vi vill absolut inte bygga en omfattande särlösning eller åtskillnad för denna grupp, det vill säga arbetssökande med funktionshinder. Det skulle sätta mycket fokus på funktionsnedsättningen och mindre på personens kompetens och förmågor, slutcitat. Och Joel Fahlén fortsatte, citat, en funktionsnedsättning kan medföra stora svårigheter i viss typ av arbete, men inte ha någon konsekvens i ett annat, vilket gör att dessa personer även tar del av andra insatser än de som är vikta för dem med funktionsnedsättning, slutcitat. I Dagens Nyheters artikel sägs också att de 70 000 som har arbete med lönebidrag kostar stora pengar. Vilka särlösningar för personer med funktionsnedsättning vill då Arbetsförmedlingens utredare ta bort? Är det arbetshjälpmedel, SIUS-konsulenter, arbetsbiträden eller kanske synspecialister? Vi har sökt Joel Fahlén för att få mera fakta, men fått besked att varken han eller Arbetsförmedlingen vill ställa upp på en intervju. Däremot har Arbetsförmedlingens presstjänst skickat över en text från sitt intranät, där Joel Fahlén säger att det är självklart att myndigheten även i fortsättningen ansvarar för insatser som är särskilt riktade till personer med funktionsnedsättningar, till exempel lönebidrag. Han säger också att det är lika självklart att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det samlade utbudet av tjänster och att det därför vore olyckligt med omfattande särlösningar eller åtskillnad. Nytillträdda arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, Socialdemokraterna, har också läst Dagens Nyheters artikel och reagerar så här.
Jag såg den artikeln och jag kan konstatera att inga beslut är tagna. Det är inte myndigheten som fattar de besluten utan det är vi politiker som gör det. De kommer till mig med ett underlag om ungefär en månad. Och sen ska vi ta ställning till inriktningen framåt. Så det här var ett uttryck för den här utredaren tror jag. Och vad han tyckte och tänkte, men det är inte ett uttryck för vad regeringen har bestämt eller sagt. Och för mig som arbetsmarknadsminister så är det ju helt centralt att vi ger insatser till människor oavsett vem man är. Men om man inte har ett arbete och behöver hjälp för att få möjlighet att kliva in på arbetsmarknaden så ska man ha träffsäkra insatser och de måste utgå ifrån de behov man också har som individ. Det är min utgångspunkt som arbetsmarknadsminister.
Så att sånt som arbetshjälpmedel, SIUS-konsulenter, synkonsulenter och så kan komma att vara kvar?
Ja, absolut. Kan det det? Vi har inte tagit ställning till några som helst av de här analyserna som jag såg också kom då i förra veckan. Utan vi ska få presenterat ett underlag på vårt bord och så ska vi ta ställning till hur vi ska utveckla arbetsmarknadspolitiken framåt.
Det sades i artikeln också att lönebidrag är väldigt dyrt.
Ja, jag har inte någon djupare kunskap och har inte heller fått presenterat för mig de analyser som Arbetsförmedlingen just nu jobbar med. Utan jag ser fram emot att om en månad ta del av det här underlaget och sen utifrån det tillsammans med mina andra kollegor i politiken ta ställning till hur det ska se ut framåt.
Men människor med funktionsnedsättningar behöver inte känna sig oroliga att de blir övergivna av Arbetsförmedlingen?
För mig är ju utgångspunkten att alla som har behov av stöd via Arbetsförmedlingen ska få rätt stöd. Och det kan se olika ut för olika individer och det måste bygga på vilket behov man har. Det är min väldigt viktiga utgångspunkt. Och det måste också finnas ett stöd som är tillgängligt i hela landet oavsett var du bor någonstans.
Sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, socialdemokrat, som besökte Malmö i veckan och intervjuades av Birgitta Fredén.
Syn- och hörselinstruktörerna, som förr fanns i många skånska kommuner, har blivit allt färre. Malmö har 2, Ängelholm 1, och den tjänsten är nu hotad. Och nu drar systerorganisationerna HRF och SRF i Skåne på HRFs initiativ igång en till en början årslång kampanj för de kommunala syn- och hörselinstruktörerna. Pengarna kommer från Region Skåne. Vi hör SRF Skånes ombudsman Henrik Eld.
För att om man vill behålla och återinföra tjänsterna syn- och hörselinstruktör i kommunen så bör man absolut samarbeta med Hörselskadades Riksförbund, HRF. Och i förra veckan så träffade vi HRF som då har fått medel från regionen för att driva en kampanj. Och då är vi inbjudna från Synskadades Riksförbund att medverka i den här kampanjen. Och vi kommer att samarbeta med HRF kring detta och utforma hur vi ska göra framöver. Mest troligt kommer vi att koncentrera oss på några kommuner, kanske 5 kommuner som vi driver det här i.
Och en av de kommunerna är Ängelholm, där det finns en syn- och hörselinstruktör. Men kommunen planerar att dra in tjänsten efter årsskiftet. SRF Skåne och HRF protesterar mot detta i en skrivelse där Henrik Eld bland annat skriver: syn- och hörselinstruktören har en unik kunskap för att professionellt hjälpa synskadade till ett självständigt liv som både bidrar till ökad hälsa för den enskilde och lägre kostnader för kommunen.
Man kan väl säga så här att detta med syn- och hörselinstruktörer är ju ingenting som är lagstadgat ålagt kommunerna att ha. Och om man då har kärvt med ekonomin och man tittar och synar all verksamhet man håller på med så är det väldigt lätt att komma till slutsatsen att här har vi en kostnad vi kan kapa. Och då har man gjort det, kanske i samband många gånger med pensionering av en syn- och hörselinstruktör, så att man har gjort det lätt för sig. Men man har ju också gett syn- och hörselinstruktörer andra arbetsuppgifter inom kommunen och tagit bort tjänsten för att man tror att man sparar pengar.
Projektet för att behålla befintliga syn- och hörselinstruktörstjänster är ett samarbetsprojekt mellan organisationerna, och det som regionen alltså gett pengar till är en kampanj för att kommunala syn- och hörselinstruktörer ska finnas kvar eller att deras tjänster ska återupprättas.
Man kan ju konstatera att då tycker ju regionen att kommunen bör jobba på det här sättet. Och det gör man ju på så många andra plan inom vård och omsorg. En del av sjukvården är ju regionen ansvarig för. En del av vården är kommunerna ansvariga för.
Men betyder det här att det kommer intern kritik från regionens sida om att synenheten inte uppfyller sitt uppdrag? Därför att det har ju i mångt och mycket varit synenheterna som har ansetts vara de som ska komma med det här stödet.
Jag kan inte riktigt svara på om man ska tolka det så. Jag väljer nog att säga att det behövs många krafter för att underlätta vardagen för synskadade, och jag tycker att de kommunala syn- och hörselinstruktörerna borde vara ett naturligt stöd i kommunen för att ta vid när det gäller hemrehabilitering. Alltså synenheten har väldigt mycket att göra och behöver, tycker jag, naturligt det här stödet från kommunerna.
Och Mats Borglund vid Hörselskadades Riksförbund HRF i Skåne säger till taltidningen att syn- och hörselenheternas roll i det här sammanhanget kan sägas vara att stå för urval och utprovning av hjälpmedel, medan de kommunala instruktörerna ska stå för uppföljning och stöd vid användningen, till exempel hemma hos dem som fått hjälpmedel. SRFs Henrik Eld igen.
Jag är i grunden alltid positiv och jobbar på utifrån de förutsättningarna vi står inför. Jättesvårt för mig att nu veta utgången av detta. Jag hoppas i första hand här nu på kort sikt att vi lyckas rädda kvar syn- och hörselinstruktören i Ängelholm.
Det menade SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Och HRFs Mats Borglund säger till taltidningen att en handlingsplan för kampanjen, som från början hette Kommunala hörsellyftet, men nu kallas Kommunala syn- och hörsellyftet, bör vara färdig efter årsskiftet. Och han hoppas också på sikt att syn- och hörselskadeorganisationerna på riksnivå ska arbeta för att få till en lagändring som ålägger kommuner att ha en syn- och hörselinstruktör. Reporter var Dodo Parikas.
Så har det kommit ett förslag från regeringen om att samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Det gäller också förberedelse för och efterarbete till sondmatning. Och det gäller även när de hjälpmomenten ryms inom vad som kallas det normala föräldraansvaret. Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning. Det gläder mig att vi nu kan skicka ut de här förslagen på remiss, det säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande. Och remisstiden, den går ut den 9 december. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.
Kävlinge kommun har anmälts till Konkurrensverket av Taxi Kävlinge för att de inte agerat mot nuvarande taxibolag som kör färdtjänst, skolskjuts och sköter matleveranser i kommunen. Det handlar enligt Taxi Kävlinges anmälan om att kommunen ska ha låtit bli att agera trots flera avtalsbrott rörande fordonskrav och för höga debiteringar. Taxi Kävlinge körde, innan bytet i december förra året, färdtjänsten och skolskjutsen i kommunen i drygt 25 år. Men förlorade upphandlingen till Taxi Trelleborg, som numera har uppdraget. Enligt Taxi Kävlinge bidrar kommunens handlande bland annat till en snedvriden konkurrens, skriver lokaltidningen i Kävlinge. Helene Axelsson, som är inköpsstrateg på Kävlinge kommun, vill inte ge några kommentarer innan de svarat Konkurrensverket.
Sveriges herrlandslag förlorade stort sin första match i goalball-EM i Rostock i Tyskland. I matchen som spelades mot Ukraina i onsdags hamnade Sverige under med hela 11-1. Lagkaptenen Fatmir Seremeti säger så här till Skånes taltidning. Nu handlar det om att snabbt släppa matchen och gå vidare. Vi är bättre än så här. Och på frågan om vad som behöver förändras när det gäller spelet så säger han att det handlar om att försvaret måste bli bättre och att skärpan inte riktigt fanns där i den här matchen. En måste-vinna-match blir nu den mot Grekland som Sverige möter på torsdag förmiddag efter att detta nummer av Skånes taltidning spelats in. Slår vi inte Grekland är vi helt körda och åker ner i B-EM, säger Fatmir Seremeti. Som sämst kan Sverige sluta sjua, annars flyttas de ner. Och vi återkommer i nästa vecka med resultaten för hur det gick i herrarnas goalball-EM.
Kina blev mästare i asiatiska mästerskapen i blindfotboll, eller five-a-side-fotboll. Finalen spelades i söndags mot Iran. Och det tidiga målet som Kina gjorde efter ett överraskande skott efter en hörna blev matchens enda. Finalen var en repris på finalen 2017 och även då var det Kina som segrade. Bronset gick till Japan som besegrade världsnationen Thailand i matchen om tredje pris. Vill du höra mer om hur det går till att spela five-a-side så finns en länk till ett tidigare inslag om det i löpsedeln på vår hemsida.
Öppnat och stängt. I Malmö har en staty av Zlatan Ibrahimovic i betydligt mer än naturlig storlek invigts vid Malmö stadion i närvaro av Zlatan själv.
I Helsingborg har lägenhetshotellet Continental Apartments öppnat på Mariagatan 8. Tidigare huserade Hotell Maria i lokalerna. Hotellet är inriktat på långpendlare som stannar hela eller delar av veckor och i rummen eller lägenheterna finns möjlighet att laga mat.
I Malmö har ett hotell öppnat i Slottsparken. Gästerna är inte långpendlare utan småkryp som tvestjärtar, nyckelpigor, fjärilar och honungsbin. Målet är att bli världens största insektshotell.
I Kristianstad har ett 500 meter långt offentligt konstverk invigts. Det förbinder Gamlegården med Näsby, heter Marmorlinjen och har skapats av Anna Högberg och Johan Thirén. Verket består av en linje i vit marmor i marken, så både sammanbinder och delar av området.
I Malmö har surf- och skateboardaffären Red Snapper på Frisgatan 14 stängt.
Och i Malmö, närmare bestämt inne på Triangelns köpcenter, har Gina Tricot öppnat en damklädesbutik nära ingången mot Triangelstationen.
I Malmö och samma köpcenter vid Triangeln har en blomsterhandel öppnat innanför ingången mot Spångatan, ungefär där det tidigare fanns en informationsdisk.
I Malmö har Lloyds apotek öppnat inne på Stora Coop-stadion på Stadiongatan 24.
Och i Malmö har barnens skulpturpark invigts i Rosengårdsparken, Vänskapsparken.
I Kristianstad har Guldfynd renoverat sin butik på Döbelnsgatan 8 och öppnat igen.
Lund har fått ett nytt antikvariat. Pixbo Books heter det och ligger på Kraftstorg 2 i källaren under Simmerdals antik- och designbutik.
I Lund har Fritidsbanken öppnat på Bankgatan 4, där det tidigare låg en datorbutik. Fritidsbanken tar emot fritidsutrustning som sedan lånas ut.
I Lövestad har en ny mötesplats invigts på Marknadsplatsen. Där finns grillplats, bollbana och multiplan och pulkabacke samt isbana vintertid. Mötesplatsen har efter omröstning fått namnet Bangården.
Sjöbo IF har fått lämna sin loppislokal hos Sjöbohem på Sandbäcksvägen. I mitten av november hoppas man öppna i en ny lokal i korsningen Vintergatan och Riddaregatan.
Att ha kontakt med myndigheter är inte alltid det lättaste. Vem har ansvaret? Vilka blanketter ska fyllas i? Varför tar det så lång tid att få besked? I Helsingborg finns sedan 1 oktober en krångelombudsman som ska underlätta för invånarna. Malin Jonsson är den som ska avkrånglifiera Helsingborg.
invånare, föreningar och företag kan ta hjälp av mig om de upplever krångel i kontakterna med stan. Det kan ju egentligen vara i precis vilken tjänst som helst. Så kan man kontakta mig och få hjälp och se till att det görs åtgärder eller att vi förenklar så långt vi kan. Eller ibland att vi kanske behöver starta utvecklingsprojekt kring saker.
Kan du till exempel hjälpa till med att fylla i krångliga blanketter?
Nej, det är inte riktigt så den min tjänst är tänkt. Den typen av service kan man säga att Helsingborg redan har idag med i kontaktcenter dit man kan vända sig antingen över telefon eller om man vill komma fysiskt, så kan man ju få hjälp med den typen av problem redan idag. Så den här tjänsten jag har är mer tänkt att utveckla om man kanske har blanketter som är svåra eller som borde vara digitala istället eller som är otydliga på något sätt. Då är det, kan det bli mitt arbete att se till att vi förenklar de blanketterna.
Vet du redan nu vad som till exempel kan vara krångligt för en person med synnedsättning till exempel?
Jag kan tänka mig att det kan vara en rad saker som kan vara krångliga i kontakterna med kommunen om man har en synnedsättning. Specifikt är jag inte kunnig på just det området. Där har vi ju andra som är mer experter på det. Men poängen lite med den här tjänsten är ju att vi inte jobbar med sånt som vi tror är problem för invånare, utan att vi faktiskt jobbar med det som vi får in som upplevs krångligt.
SRF Helsingborg Höganäs har precis flyttat till nya lokaler. Och det har inneburit mycket krångel med såväl telefonbolag som hyresvärd, säger ordförande Per-Erik Müller. Men det hade Malin Jonsson inte kunnat hjälpa till med. Det är bara sånt som kommunen är inblandad i som krångelombudsmannen kan ta sig an.
Det kan antingen vara att kommunen är ansvarig för det som krånglar eller att kommunen i alla fall är inblandad på något sätt. Ibland kan det ju finnas situationer när man har flera myndighetskontakter, kanske både med Försäkringskassan och kommunen eller både Arbetsförmedlingen och kommunen. Och det räcker att Helsingborg är inblandad på något sätt i det här som upplevs krångligt, så kan jag jobba med det uppdraget. Så jag vill inte gå händelserna i förväg, utan jag vill gärna få in ärenden. Med tiden kommer vi också kunna se såklart mönster, eller vi kommer kunna kartlägga där vi ser att flera hör av sig. Så i det här uppdraget så ligger det också att kartlägga och säkerställa att det inte blir mer krångligt med kommunen när vi fattar nya beslut. Och så. Men det bygger väldigt mycket på att vi får en nära dialog med de som använder kommunens tjänster.
En del krångel beror ju på hur lagstiftningen är utformad och så. Så att du kan väl inte avkrånglifiera allting, eller?
Nej, men det är helt riktigt. Många gånger är det ju lagstiftning som är anledningen till att vi gör på olika sätt. Och ibland kan man ju inte göra det så enkelt som man kanske skulle vilja göra det. Men jag tänker att det ganska ofta ändå finns chans att göra någonting lite bättre. Att möta behoven lite bättre ändå, även om man inte kan gå hela vägen och göra det så där superenkelt som man kanske skulle vilja. Och få syn på de där små detaljerna som kanske ändå kan förenkla tjänsten lite grann. Det är också mitt uppdrag.
Folk ska alltså höra av sig om de tycker att någonting är krångligt. Vill du att de hör av sig om de har egna idéer på hur det här borde fungera?
Det är också jättevälkommet. Det finns ju absolut stor poäng att höra av sig om man har idéer eller förslag. Och då kan vi ju komma kanske ännu närmare en lösning snabbare. Man kanske har sett en lösning någon annanstans i den annan myndighetskontakt, Skatteverket eller Arbetsförmedlingen. De har den här lösningen på ett liknande problem. Då är det ju jättebra om vi får upp ögonen för sånt och inte behöver lägga tid och resurser på att omvärldsbevaka om det redan finns bra lösningar.
Den som tycker att något är krångligt kan hitta och fylla i ett formulär på stadens hemsida. Men det finns mindre krångliga sätt att ta kontakt också, säger Malin Jonsson.
Men det går också bra att kontakta oss på andra vanliga sätt. Om man hellre vill ringa eller chatta eller skriva ett mejl, så har vi ju ett kontaktcenter som fungerar som en väg in till allting som har att göra med Helsingborgs kommun. Och via kontaktcenter så kan man alltid också komma i kontakt med mig på det sätt som passar bäst.
För det kan ju vara lite krångligt med ett formulär på hemsidan.
Ja, men det förstår jag. Och då går det precis lika bra att ringa eller komma in fysiskt på kontaktcenter, så kommer de att förmedla kontakten med mig.
Sa Malin Jonsson, Helsingborgs första krångelombudsman. Hon kan alltså nås via stadens kontaktcenter på telefon 042 10 50 00. Och de finns på Stortorget 17. Vill man använda hemsidesformuläret hittar man det på hemsidan helsingborg.se. Reporter Birgitta Fredén.
Världens första forskningsinstitut när det gäller dövblindhet har invigts vid universitetet i Groningen i Nederländerna. Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning kring dövblindhet både medfödd och som har fått senare i livet. Initiativtagare till forskningsinstitutet är Marlene Jansen, som är världens första professor i dövblindhet. Hon är också den som dragit igång ett mastersprogram i ämnet enligt NKCDB, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Till mastersprogrammet söker sig studenter från hela världen, inklusive Sverige.
Vilka användare av till exempel ett torg eller en byggnad är det som man visar när det ska byggas nytt i en kommun? Syns personer med funktionsnedsättning eller äldre på bilder? Och finns de med i texterna i olika plandokument? I 2 år ska Lilian Müller forska om universell utformning i plan- och byggprocessen i ett tvärvetenskapligt projekt inom Certec i Lund. Under tiden är hon tjänstledig från sitt arbete som tillgänglighetsrådgivare i kommunen. Och sån här forskning behövs och är något Lilian Müller tror hon kommer att ha nytta av när hon så småningom återvänder till sitt arbete.
Jo, men absolut. För min del så handlar det om att jag koncentrerar mig på att titta på hur vi kategoriserar användare i plan- och byggprocessen till exempel. Vem är det vi tänker på när vi planerar byggandet? Vems behov är det som synliggörs? Och finns det några som osynliggörs i de här processerna? Så det är det jag tittar på och det tror jag absolut kan komma till användning sen när jag kommer tillbaka till kommunen.
Det här, vem man tänker på, är det någonting man har forskat mycket på tidigare?
Nej, man har inte det. Det finns forskning kring kategorisering överhuvudtaget, men i ett svenskt perspektiv och kopplat till universell utformning nu, som är ju det möjliga svaret på hur vi kan tänka annorlunda, där saknas det mycket forskning.
Men när du då försöker att se vem är det man tänker på, hur går du tillväga?
Jag gör så här att nu inför min första artikel som kommer bli färdig nu under hösten, så har jag gått igenom dokument som är viktiga i plan- och byggprocessen. Det har varit att plocka fram översiktsplaner, detaljplaner, strategiska dokument, gestaltningsprogram och så vidare från en svensk kommun. Och så går jag igenom det och tittar om och i så fall vilka mönster som jag kan möjligen hitta i detta när det gäller hur man framställer användare. Det vill säga den som ska bo eller verka i de miljöer som vi bygger.
Och har du sett något där?
Ja, jag har sett ganska tydliga exempel på kategoriseringar, det kan jag säga. Och där tittar jag på olika typer av kategoriseringar. Till exempel tittar vi utifrån ålder, så är det väldigt mycket vanligare att man framställer yngre människor och barn. Det är betydligt mer vanligt än att man skriver om äldre till exempel, eller har med äldre människor på bild. Personer med funktionsnedsättning framträder inte alls särskilt ofta. Nästan aldrig skulle jag säga i de dokument som kanske inte är politiskt antagna. I politiskt antagna dokument, där har man ofta en skrivning om social hållbarhet och man skriver om tillgänglighet i detaljplaner, därför att det ska man göra enligt mallen, så ska man ha ett litet stycke om tillgänglighet. Så där berörs det. Men om man tittar på typ så här gestaltningsprogram och så, då är det väldigt ovanligt att personer med funktionsnedsättning förekommer varken i text eller bild.
Och att man inte visar det hela befolkningen, vad kan det få för följder tror du?
I värsta fall så kan det ju leda till att människors olika behov inte tas hänsyn till, så att man inte möter det i själva utformningen av vår gemensamma miljö. Det är ju den största risken, och då i nästa steg kan man ju faktiskt bli exkluderad.
Och varför man inte visar en mångfald ur befolkningen om man ser till dokument inom plan- och byggprocessen är en av de frågor som Lilian Müller ska försöka besvara i sitt arbete. Och forskningsprojektet som hon deltar i som industridoktorand heter Kategorisering som stödjer implementering av universell utformning i Sverige. Och projektet har också ekonomiskt stöd av Vinnova. Och Lilian Müller har även studerat hur till exempel ledstråk beskrivs i olika dokument.
Jag har ju hittat en del material där man förklarar varför man ska ha en viss typ av ledstråk, men man visualiserar ju inte det med att visa personer med synnedsättning. Alltså då har man på bild så visar man någon som korsar, gåendes korsar över ledstråket för att tala om att det här är inte svårt, det är inte i vägen för dig som inte behöver det så att säga.
Kan du visa en sån bild eller?
Ja, det kan jag.
Har en dator här framför oss. För du måste ha tittat på väldigt många bilder när du håller på med det här.
Ja, jag har ju försökt att få till ett brett material framför allt. Så att jag får många olika typer av dokument. Och en del är ju nästan bara texter. Men det här som vi tittar på nu, det är ju ett gestaltningsprogram. Och där har vi ju väldigt mycket bilder istället. Bilder och kartskisser och så.
Och här är ett torg och så är det vid sidan är där en bild med ett lite annorlunda ledstråk och någon som stiger över det med väldigt snygga läderstövlar med hög klack.
Mm. Och det signalerar ju tycker jag då att man kanske inte i första hand visar upp hur det här ska användas och av vem och varför, utan att det är andra signaler.
Vad är det du hoppas på att komma fram till?
Ja, men jag hoppas ju att det jag gör ska bli ett bidrag till att dels att synliggöra saker så att man kanske upptäcker saker som man inte har tänkt på i det här. För att jag menar, jag har ju jobbat nu så länge som tillgänglighetsrådgivare och tillgänglighetssamordnare, och jag har väl egentligen hela tiden tyckt att våran lagstiftning är ganska bra. Det finns lite orosmål när det gäller att den kanske urholkas när man pratar om att man vill förenkla byggregler och så, men som det ser ut just nu så är det ju ganska bra. Men samtidigt så ser jag ju att ja, men vi följer ju inte det regelverket, och jag känner att det finns en tendens till att efterlevnaden kanske snarare blir sämre och sämre istället för bättre och bättre. Så där tänker man ju att det krävs någonting annat också. Orsaken till varför man inte följer regelverket eller varför man inte tänker på att göra tillgängligt för andra. Det kanske finns fler svar på det och annorlunda svar. Och det är väl där jag tänker att det kan bli ett bidrag. Och framförallt också kanske att pusha på för ytterligare forskning på det här området.
Och den 24 oktober när det är Certec informerardagen i Lund ska Lilian Müller för första gången berätta om sin forskning. Men alla platser till föreläsningen är redan förbokade. Vinnova som nämndes i inslaget är Sveriges innovationsmyndighet. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Det finns svartklubbar och så finns Svartklubben som helt vitt drivs av urstockholmaren och månadens ansikte Ulf Nordqvist. Musiker, krögare och en man som gjort till sin uppgift att låta seende under gemytliga former med god mat och skärpt underhållning för en kväll testa hur det är att vara blind. Så vår första fråga till Ulf blir, är han en apostel i synskadefrågor?
Nej, men jag har ju på något sätt försökt vara, sa du apostel? Men i alla fall ett språkrör för icke-seendet att sprida budskapet om att det kan vara ett väldigt rikt liv och ska ju såklart vara ett väldigt rikt liv oavsett vad som händer oss i livet. Men i mitt fall då så berättar jag ju om att det kan vara ett rikt liv när du eventuellt får en blindhet. The night of magic wind goes out to every heart and soul, to rich man and to poor person and to those who claim control. But it's hard to know what's right when your mind is in for flight. But tonight, honey, oh, I hope we're gonna get it right.
Det här restaurangrummet kan du som din bakficka.
Ja, ja. Det här har ju varit med och konstruerat och det har gått hur många gånger som helst nu.
Och kristallkronor i taket, det ser vi nu när det lyser, men de syns ju inte i vanliga fall.
Ja, det är för känslan skull. Jag har alltid närt en idé om att jag skulle vilja ha kristallkronor i mörka rummet. Och nu när vi byggde om till den här så hittade jag någon som jobbade med det här projektet de perfekta kristallkronorna hit. Ibland så säger folk att ja, men du kan ju stampa ett jordgolv. Det ska inte riktigt vara den känslan. Det har ju hänt några få gånger när det har varit någon anledning. Vi var bara tvungna att tända. Det var gången en kvinna tuppade av här inne. Då var vi ju tvungna att tända upp. Och då tycker jag det är lite roligt att det är kristallkronor som tänds upp.
Och här står vi bredvid en, vad jag trodde var en scen, men det är inte en scen. Nej. Utan instrumenten står på golvet.
Mm. Men det behövs ingen upphöjning, för alla sitter ju här nere. Det är aldrig någon stående publik här inne. Alla sitter ner och det gör att vi hamnar ju ändå en meter ovanför de vi sjunger till. Ja, nu står vi utanför Svartklubben och att det kom och hamna just här är ju... Ja, det är ju lite sanslöst, men det gjorde det i alla fall till sist. För jag har ju egentligen sen 1985 har jag haft en inspelningsstudio typ ett kvarter bort här. Och jag bor ju här nere på, nu ska jag säga var jag bor. Jag bor på Skånegatan. Kaching.
Snyggt.
Ja, det är snyggt. Jag gillar att bo på Skånegatan. Det är en fin gata här i Stockholm. Och nu passerar vi då Lillis Burgers som är vår grannrestaurang som säljer dyra hamburgare.
Och vad får man för mat hos dig på Svartklubben?
Alltså vi försöker vara hyggligt breda så att väldigt många ska kunna äta det. Ja, men lite så här god och lyxig mat. Här bor jag. Jag kommer ifrån Stockholmstrakten. Jag är uppvuxen i en förort i Stockholm som heter Vällingby. Då kan man säga att när jag var liten så ja, men då bodde min mormor på Söder och min farmor bodde på Söder. Så att man kan säga att det har på något sätt varit här som har varit mina kvarter och mitt liv har jag levt på Söder väldigt stort.
Om du skulle beskriva, vad är Söder för del av Stockholm?
Söder är södra delen av innerstan kan man säga. Och det jag tycker är skillnaden på Söder och på andra stadsdelar i grunden är väl att här finns det ett väldigt rikt folkliv. Det finns ganska mycket restauranger och det finns ett uteliv på Södermalm som är väldigt fint. Och det finns också, tycker jag, i mitt Södermalm då, för det finns säkert olika Södermalm med olika människor. Men i mitt Södermalm så är det ju också så att jag har, genom att ha bott i samma kvarter i väldigt många år, så har det byggts upp en nästan till småstadskänsla med folk som finns i affärer eller finns runt omkring. Som jag kan heja på eller som kan heja på mig. Eller vi känner varandra lite grann. Inte jättemycket, men tillräckligt för att säga hej till varandra. Och i många affärer kan jag med lätthet gå in och handla eftersom jag vet att jag kommer att få hjälp av. Och väldigt ofta vet jag dessutom av vad personen heter som jag kommer att få hjälp av. Så det känns bra. Det finns en sån här härlig jordad del av det hela. Och för mig så har väl också Söder varit en stadsdel, dels där det bor många synskadade, för det finns två hyreshus här på Södermalm som ägs av synskaderörelsen och där man måste vara synskadad för att bo. Men det som kanske lockade mig mest i då förr i världen var att det var också många som höll på liksom med kultur av olika slag. Folk som jobbade med musik eller var musiker bodde påtagligt ofta på Södermalm, och så är det ju lite fortfarande. Sen har ju Stockholm gått igenom någon slags, som jag tycker, dålig förvandling till att det är väldigt dyrt att bo i Stockholm. I innerstaden är det liksom, hyrorna har kunnat höjas hur mycket som helst då. Och väldigt stora delar av innerstan har blivit bostadsrätter, så att jag tycker det är lite tragiskt när jag tänker på mina barn som jag tycker också borde kunna få ha varsin lägenhet här på Södermalm, eftersom de är här, är ju faktiskt här, de är uppvuxna i precis den här stadsdelen.
Det är bara ett par minuter mellan restaurangen Svartklubben och Ulfs trivsamt lite småstökiga lägenhet. Vi har satt oss i en stor hörnsoffa i vardagsrummet.
Ja, nej, men jag tycker att livet har innehållit en... Ibland så kommer det tvära kast, och skulle någon ha frågat mig eller påstått något i stil med att jag ska driva en krog i framtiden, så skulle jag ha skrattat den rakt upp i ansiktet, för det var verkligen ingenting som var förväntat från min sida att jag skulle någonsin... För ibland så bara kommer jag på mig med att jag går runt här i stor restaurang, och det är min restaurang, och där jag krögar det. Ja, det är jättekonstigt. Det är verkligen otroligt konstigt. Men sen är det också så att med tiden så har jag kommit in i det, att ja, men nu är det så här, och då är det inte mer med det, utan då går det att leva livet enligt så istället. Och det är ganska härligt att det kan vara så omväxlande livet. Det tycker jag det är lite fint.
Berätta, hur gick det till från början att du startade Svartklubben?
Alltså, egentligen så var det ju så att jag för en herrans massa år sedan läste en artikel om att det fanns en restaurang i Mörken nere i Zürich. Det var det allra första jag hörde talas om i den här vägen. Och jag som var någon som höll på med musik tänkte att wow, vad coolt det hade varit att spela på den restaurangen. Det var hela min tanke. Det var inte som att jag ska servera mat eller jag ska äga en sån restaurang, utan vad härligt det hade varit att spela i ett mörkt rum och se vad det kunde innebära. Sen gick det en massa tid, och sen kom det till ett tillfälle där jag fick prova på det, för det var en eventmakare som hade fått för sig att han ville göra en sån här sittning på en konferens han hade för 300 pers. Så det var första gången jag fick vara med om det, och den gången var för mig någonting så här, också en så här verklig aha-upplevelse, att för då kunde jag märka att min musik, även om jag bara sjöng en låt, så kunde jag ändå märka att min musik passar väldigt bra i den här situationen. Alltså den musik som jag skriver, som jag själv tänker framföra och som handlar på ett eller annat sätt om att se dåligt. Den musiken passade otroligt bra i ett mörkt rum. För det var som att även om hela publiken bestod av folk som normalt sett var seende, så i stunden hade de förvandlats till någon som inte såg. Och därmed så berörde texterna på ett helt annat sätt. Och så någonstans därifrån så kändes det som ganska givet att jag vill göra det här igen. Jag vill vara i mörkret och spela och sjunga igen. Och såklart, helhetskonceptet var ju att ha med mat på sittningen.
Var du helt blind vid det tillfället?
Ja.
Jag tänkte på att redan första gången jag var på Svartklubben, att när man blir ledd in och placerad någonstans och hör din stämma och sådär, så blir det väldigt tryggt, och då blir mörkret vänligt, och så var det för mig. Men vad får du för reaktioner?
Jo, men jag får ungefär den reaktionen. Jag, ur den aspekten så tror jag att jag har världens finaste jobb, för jag får väldigt mycket fina reaktioner tillbaka varenda kväll, och det är väldigt peppande, och det gör också när jag får någon som på något sätt är väldigt rädd för det här. För det händer ju också att vi har en och annan gäst som är extremt mörkrädd eller har extremt kontrollbehov eller klaustrofobisk, eller ja, de kan vara svåra att göra med, och då det hade varit svårt om den personen hade kommit först, men med alla de här goda recensionerna och vibbarna i mig så vet jag att det här som vi gör på Svartklubben är rätt. Och att det här är en människa som är väldigt rädd och inte på något sätt kan ta till sig det budskap som jag vill ge ut om att det är ett bra, rikt liv vi har och ta vara på det utifrån dina möjligheter.
Vad hos dig gör dig lämpad att sprida det här budskapet, tycker du?
Det är svårt att säga, men något som jag kan säga och som jag alltid har trott på och som på sätt och vis har följt mig hela mitt liv, det är ju att jag tänker att musik sjungen med ord som beskriver något blir ett väldigt bra sätt att sprida saker och ting på. Så att jag redan som liten var väldigt intresserad av att skriva texter och musik i alla fall en sak som har varit väldigt gynnsamt i varför jag ska hålla på med det här. To rich men and to paupers and to those who claim control, but it's hard to know what's right when your mind is in for flight. But tonight, honey, oh, I hope we're gonna get it right.
Efter att ha hört dig under en restaurangkväll och lite igår, det är både rock och lite åt trubadurhållet, eller hur skulle du beskriva dig själv?
Ja, men det är ju lite där jag finns. Jag har alltid varit hyggligt bred i min musiksmak och tycker också att det är kul att ha lite tvära kast. Och eftersom jag äger min egen scen och spelar på min egen scen så är, ja, men det betyder att det är ingen som har något emot det, för att det är, jag kan styra över vad jag vill förmedla. Och jag har ju rötterna, jag är uppvuxen under 60-70-talet kan man säga i ganska mycket rock och pop från den tiden. Men jag har alltid också tyckt om alltså texter och visor och folkmusik och jazz. Så jag har ju liksom ett spektra av olika saker som jag också gärna väver in i det här.
Är du lite av en ordvitsare eller att hitta synskade och blindhetskopplingar i låtarna?
Jag gillar ord och jag gillar att vrida och vända på dem i en sångtext.
Igår var det Whiter Shade of Pale, en av de mest sönderspelade låtar som finns, där du ändå lyckades knycka till det med en ordvits.
Först säger jag någonting om att det är ett allsångshäfte som de har fått framför sig. Och sen brukar jag säga om den här låten att för att få vara med i allsångshäftet så måste det finnas någon blindvinkel i låten. Och det finns faktiskt en rakt av. Men sen har jag lagt till då en som handlar om ordet synskadad och att det på engelska skulle översättas till seasick. För synskadad, det är ingen som vet vad det är, hur det översätts heller, så det är väldigt roligt i sig. Så det är ingen som kommer på det, och sen när jag säger seasick så först är det så här, aha. Men sen kommer de ju på att seasick betyder något annat. Så det är lite roligt.
Det hänger någonting här på väggen. Det är gitarrer och det är en balalaika. Mm. Och mellan de här så är det någonting i guldram mot blå botten. Vad är det? Ska jag ta ner den från väggen?
Ja, gör det.
För jag undrar verkligen.
Det är alltså ett fotografi här i, eller?
Nej, det är en LP-skiva i guld och den...
Ja, okej. Okay. Då har jag kollat över vad det är för... Jo, nej, men det är ju en guldskiva. Jag har ju ett förflutet som... Jag är en låtskrivare och jag skriver ju inte bara låtar om blindhet och om mig själv, utan jag skriver ju låtar till andra, har jag alltid gjort. Det som har hänt nu är att jag har lite dåligt med tid att pyssla med det, men jag tycker fortfarande att det är kul att skriva låtar som kan handla om vad som helst. Och den här är ju då, här stammar ju från en låt som heter Dra dit peppan växer med Sten och Stanley. Du har någon i Karlskrona och en till i Östersund. Så det är min guldskiva. Jag fick en guldskiva då, för den sålde guld. Och det var verkligen, ja, men Dra dit peppan växer som gjorde att den sålde guld. I och med att vi vann, den där låten vann vi ju en internationell meloditävling med. En tv-sänd meloditävling på Irland som var så här världsomspännande. Och sen kom den in då på Svensktoppen och sånt när vi kom hem. Och ja, Om man ska berätta historien exakt som det var, så var det så att jag tyckte det lät som något sånt där, ja, du vet, Lil Babs eller någonting från 60-talet, från när jag var 5 år helt enkelt. Tyckte att den låten lät, och jag försökte skriva en text som var så mycket som det. Alltså det var en fantastisk start för mig att få skriva låtar som någon annan spelade in.
Och vad har du gjort mer i den branschen?
Alltså jag har ju 2 flaggskepp som är riktigt stora. Det är ju Dirty Peppar Växer. Sen en annan låt som heter Du ringde från Flen med Grönvals från Hässleholm. De är ju sådana här dansbands evergreen, så att de spelas ju fortfarande även om de är 30-35 år gamla. Så är det fortfarande så att jag får bra med stimpengar för dem. Och det kommer nya covers och band spelar de fortfarande. Så det är små 2 gamla vänner som jag har.
Eftersom det här är vår serie Månadens ansikte, så ingår att berätta hur du ser ut.
Mm. Jag är 60 år. Inte trådsmal utan mera glad och rund. Och jag har alltid en basker på mig. Långhårig, grått långt hår. Går klädd i skjorta för jämnan. Tycker om skjortor. Ja, ungefär så.
Och jeans eller andra brallor?
Ja, det kan variera lite faktiskt. Men...
Den här basken verkar ju vara en nästan ikonisk del av dig. Men hur ser ansiktet ut?
Lite utputade kinder har jag väl. Blåögd.
Och näsan spetsig, rak, rund, stor, liten?
Liten är det inte. Men skulle inte säga att det är inte den största kran som har kommit ut heller. Utan det är... Jag har en 60% kran.
Du var, vad jag förstår, i 15-årsåldern när din syn började gå ner ordentligt. Vad skulle du vilja säga till dig själv 15 år så här i backspegeln?
Alltså, själva grejen är att jag har haft en stark tro hela tiden på att jag ska hålla på med musik. Och den hjälpte ju mig genom de där åren. Men jag skulle nog vilja hjälpa mig att komma igång med någonting inom musiken som inte innebar att jag bara satt och spelade för mig själv. Och jag skulle säga till mig själv att, kom igen, det finns några saker du inte kan göra. Men jag skulle säga till den lilla Ulf att släpp dem och så gör det som du kan göra och det som du är bra på, för där kommer du att kunna ta dig framåt.
Det sa Ulf Nordqvist, musiker i bandet Synliga, låtmakare och krögare på Svartklubben på Södermalm i Stockholm. Och musiksnuttarna i inslaget, där han hördes sjunga på engelska, var från en internationell musikfestival i Thailand för några år sedan. Reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Imorgon, lördagen den 12 oktober, blir det Schlager Night på Slakthuset i Malmö. Nanne Grönvall och Shirley Clamp sjunger och Melodifestivalgeneralen Christer Björkman berättar melloanekdoter. Tiden är 19.00 och Kulturcentralen säljer biljetter för 450 eller 795 kronor. I de dyrare biljetterna ingår ett glas mousserande och möjlighet att mingla med artisterna.
Höstglans med Söderslätts musikkår blir det lördagen den 12 oktober i Parken i Trelleborg med start klockan 16. Gästartist är Sonja Aldén och konferensier Nils Gunnar Snygg. Biljetter finns hos Trelleborgs Bok och Papper, Entré och Visit Trelleborg. Bokar man på telefon 076 316 0338 erbjuds sms-rabatt.
Keltiska folkrockbandet Coast från England spelar på Victoriateatern i Malmö lördag 12 oktober. Tradition förenas med inspiration från Springsteen och Coldplay. Från Argentina kommer tangogruppen Violent Tango som spelar på Victoria torsdag den 17 oktober. Och dagen efter, den 18, blir det blues med Svante Sjöholm och dansk-amerikanska trion Twang. Victoria-veckan avslutas med husets kör den 19 och 20. Och söndag den 20 är det matinéföreställning. Kulturcentralen säljer biljetter och alla föreställningar är som vanligt picknickföreställningar.
Under veckan 13-20 oktober blir det körkonserter i kyrkor runt om i Lund. Några axplock ur programmet. Manskören Svanholm Singers i domkyrkan den 14 oktober klockan 12. Dalby kammarkör framför fransk musik i Dalby kyrka onsdagen den 16 oktober klockan 19.30. A cappella-gruppen Lady Bird sjunger om kärlek i domkyrkan torsdagen den 17 klockan 12. 40-årsjubilerande Eginokören framför ett program om årstiderna och naturen i Dalby kyrka lördagen den 19 oktober klockan 15. Alla de här nämnda konserterna har fri entré, men till avslutningskonserten, Johannes Brahms Requiem i Västerkyrkan, söndagen den 20 oktober, krävs biljetter som säljs av Julius. Hela programmet finns på hemsidan lundchoralfestival.org.
I Trelleborg har man biblioteksvecka med början måndag 14 oktober och det blir flera kvällsföredrag under veckan. Dansaren och koreografen Tobias Karlsson börjar den 14 oktober klockan 19 då han samtalar med journalisten Lasse Thulin på temat Inte alltid en dans på rosor. Dagen efter, den 15 oktober, är rubriken Från man till människa. Det är Sara Lund, Claes Schmidt som talar om normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. En sur gubbe är rubriken onsdag 16 oktober då skådespelaren Mikael Segerström håller kvällsföredrag. Sist ut är tidigare ishockeyspelaren, numera ishockeytränaren Maria Roth som berättar under rubriken Bryta isen torsdagen den 17 oktober klockan 19. Inträdesavgiften är 120 kronor, har man Trelleborgs Allehandas lustkort kostar det 100. Och biljetterna köper man på Trelleborgs bibliotek.
Magle konserthus i Lund är platsen för en konsert med nybildade Biedermeier Ensemble 14 oktober klockan 19. Det blir musik av Fanny och Felix Mendelssohn och Daniel Fjällström. Ticketmaster säljer biljetter för 225 kronor. Medlemmar i Lunds kammarmusiksällskap betalar 140 kronor.
Helsingborgs konserthus arrangerar en helkväll med fokus på samer och samisk kultur måndag 14 oktober. Från 17.30 kan man i Markelius bar och café på konserthuset höra samtal och berättelser om böcker, kultur och samiska erfarenheter med författarna Henrik Warburg och Majvor Massa Eriksson. Helena Dådring berättar om de samiska folkens situation i Sverige och Paulus Kuoliuk om sametingets arbete. Niko Valkeapä jojkar. Redan 16.30 börjar försäljning av mat från Arctic Food utanför konserthuset och i konserthusets foyer visas en utställning av samiska föremål och det är fri entré.
Skånes universitetssjukhus anordnar en föreläsning om långvarig smärta den 15 oktober klockan 17.30 till 19.30 i jubileumsaulan på Jan Waldenströms gata 1 i Malmö. Det är överläkaren Åsa Ringqvist som pratar om smärtrehabilitering. Det är fri entré och ingen förhandsanmälan.
I Eslöv är det dags för Veras berättarkafé 15 oktober mellan 19 och 21 på Eslövs folkhögskola. Skånska berättare bjuder på historier av olika slag och har du en egen historia du vill berätta går det också bra. Det bjuds även på fika med hembakade kakor av eleverna. För mer information ring 0413 663 02.
Hur fungerade skråväsendet? Malmö stadsarkiv har flera arkiv där man kan följa hantverkare i staden och på tisdag 15 oktober föreläser Staffan Gudmundsson från stadsarkivet om just skråarkiven. Föreläsningen börjar 18.30, det är fri entré och ingången den här gången är från Frisgatan 19C.
Musikern och skådespelaren Anders Linder kommer till biblioteket i Simrishamn tisdagen den 15 oktober 18.30 med en föreställning om efterkrigstiden kallad Strålande tider, härliga tider. Föranmälan görs till biblioteket.
Hur blir det med säkerheten när spårvagnstrafiken startar i Lund? På tisdag 15 oktober kommer spårsäkerhetsspecialisten Mimmi Mikkelsen från Trafikkontoret i Göteborg till Stadsbiblioteket i Lund klockan 18 i Atriumgården. Torsdag 17 oktober klockan 12.15 kan man lyssna på ett samtal om antibiotikaresistens i Atriumgården. Och senare samma dag klockan 18 berättar journalisten Daniel Rydén om sin bok Den märkligaste boken i världen och andra mysterier.
Känner ni till hydroponisk odling? Det är i alla fall ämnet för en föreläsning på Tomelilla bibliotek tisdag 15 oktober. Då ska Niklas Hjelm, ordförande i föreningen Hemmaodlat, lära ut just det. Hur man odlar i vatten istället för i jord. 18.45 började. Och dagen efter, 16 oktober, föreläser musikarkeologen Kajsa S. Lund om fynd och traditioner i Skåneland under rubriken Kattasnurra, vasspipa och skogsjävel. Klockan 18 börjar det. Seniorer får lästips av bibliotekarierna på Malmö stadsbibliotek onsdag 16 oktober. Både nya och äldre böcker i olika genrer tas upp med det gemensamma att de alla finns inlästa som talbok och att de är tipsarnas personliga favoriter. Det här sker i Röda rummet mellan 14.00 och 15.15.
Hur talade man i Skåne på 1100-talet? Det kan man få veta om man tar sig till Hässleholms kulturhus den 16 oktober klockan 19-20.30. Då föreläser Bo Anders Wendt om just detta. Biljetter köps i dörren och kostar mellan 50 och 80 kronor.
I Kristianstad är det den 18 oktober dags för Kulturgalan, då årets kulturpriser och stipendier delas ut. Helene Persson är konferensier och uppträder gör bland andra Petrina Solange, Jenny Wrangborg, Marianne Andersén och Anna Rynefors. Samt Bara Jonsson and Free. Plats Kulturkvarteret, tid 19-23 och biljetter för 200 kronor säljs på Coop City.
Biljettinformation. Julius har telefon 0775 700 400. Ticketmaster 077 170 70 70. Kulturcentralen 040 10 30 20. Trelleborgs turistcenter 0410 73 33 20. Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 80. Simrishamns bibliotek 0414 81 93 00. Kulturkvarteret i Kristianstad, där köper man biljetter via Coop i Galleria Boulevard som har telefon 010 747 22 72.
Kalendern. Måndagen den 14 oktober börjar vintern enligt gammal sed och hävd. På runstavar utmärks dagen med ett avlövat träd. Och för 55 år sedan avsattes Nikita Chruschtjov som ledare för Sovjetunionen och efterträddes av Leonid Brezhnev. För 25 år sedan offentliggjorde den norska Nobelkommittén att den palestinske ledaren Yasser Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin samt utrikesminister Shimon Peres delade 1994 års fredspris. Och det är Stellan som har namnsdag.
Tisdag 15 oktober är det Vita käppens dag, eller som den kallas i engelskspråkiga länder, White Cane Day. Käppen är ett mycket gammalt hjälpmedel, men det var under första världskriget som krigsskadade soldater började använda sig av vita käppar. Och i Amerika gavs blinda personer med vit käpp företräde i trafiken på 30-talet, samma årtionde som den vita käppen introducerades i Sverige. Numera är den symbol för blindhet över hela världen. På många håll går också personer med synnedsättning ut på gator och torg för att visa på svårigheter som möter i gatu- och trafikmiljön. I år kommer illa parkerade elsparkcyklar att uppmärksammas i Lund och Helsingborg. Helsingborgarna ska också åka buss och kolla om utropen fungerar och hållplatserna är tillgängligt utformade. Det är sista dagen att anmäla sig till vårens högskolestudier. Brottsoffermyndigheten firar 25 år med en jubileumskonferens i Stockholm. Herrlandslaget i fotboll spelar EM-kval mot Spanien på Friends Arena i Solna. Mosambik väljer president och parlament och Hedvig och Hillevi har namnsdag.
Onsdag 16 oktober gratulerar vi Finn. Det är världslivsmedelsdagen, instiftad av FN för att öka medvetenheten om hunger- och fattigdomsfrågor. Författaren Bunny Ragnerstam, som bland annat skrivit fyra dokumentärromaner om 1880-talets Kristianstad, fyller 75 år. Hela serien om Kristianstad, Innan dagen gryr, Uppbrottets timme, Vredens dag och Skall jorden bliva vår finns inläst som talbok. Och i riksdagen är det partiledardebatt.
Torsdagen den 17 oktober har Antonia och Toini namnsdag. Det är den internationella dagen för utrotande av fattigdom. För 30 år sedan drabbades San Francisco av en stor jordbävning som orsakade 63 människors död och stora materiella skador. Bland annat kollapsade Bay Bridge, en tvåplansbro mellan San Francisco och grannstaden Oakland. Det var rusningstid och bilar klämdes fast. En baseballmatch skulle just börja och tv-sändningen var igång, så för första gången kunde man se skakningarna under en jordbävning i direktsändning. Europeiska rådet, alltså EU-ländernas stats- och regeringschefer, möts i Bryssel i 2 dagar för att bland annat diskutera långtidsbudget och naturligtvis Brexit. Det är exakt 2 veckor kvar av Storbritanniens EU-medlemskap om man inte kommer till en uppgörelse under mötet. Finansminister Magdalena Andersson deltar i Internationella valutafondens och Världsbankens höstmöte i Washington som pågår i 4 dagar. Moderaterna fyller 115 år. Även om partiet när det grundades 1904 hette Allmänna valmansförbundet. Och man inleder sin partistämma i Västerås som pågår till den 20 oktober. Den tidigare motocrossvärldsmästaren Torsten Hallman fyller 80 år.
Fredagen den 18 oktober är Lukas dag. För 30 år sedan avsattes Östtysklands ledare Erich Honecker av politbyrån bara 3 veckor innan Berlinmuren öppnades. Han efterträddes av Egon Krenz. På en del av muren som finns kvar i Berlin, kallad East Side Gallery, finns en målning efter ett berömt foto där Honecker och den sovjetiska ledaren Leonid Brezhnev kysser varandra. Och det är ingen liten kindpuss bara.
Lördagen den 19 oktober har Tore och Tor namnsdag. Det är 40 år sedan Socialstyrelsen avskaffade homosexualitet som psykisk sjukdom. Detta efter en protest och ockupation av Socialstyrelsens lokaler av homosexuella som inte ville betraktas som sjuka. Hörselskadades riksförbund har instiftat dagen som hörselskadades dag. Och det är 15 år sedan det fortfarande ouppklarade dubbelmordet på en liten pojke på väg till skolan och en medelålders kvinna sedan det inträffade i Linköping.
Söndagen den 20 oktober är Sibyllas namnsdag. Och många som hoppas komma in på eftergymnasiala utbildningar skriver denna dag högskoleprovet. Vid det här provtillfället på hösten finns också möjlighet för gravt synskadade att delta. I Bolivia är det presidentval. Och i Schweiz är det dags för parlamentsval.
Anslagstavlan inleder vi med ett meddelande från SRF Riks som berättar att Almosa Havshotell firar 60 år och har ett specialprogram för gäster med synnedsättning under jubileet. Rekreationspriserna är 995 kronor, helpension och enkelrum, 795 kronor för del i dubbelrum. Enbart lunch kostar 165 kronor och enbart middag 325 kronor. Middag inklusive busstur och retur kostar 425. Buss avgår från Sandsborgsvägen 52 i Stockholm 16.30 alla dagar utom lördag då den avgår 11.30. Hemfärd med buss är cirka 22.30-23 varje kväll och den stannar för avstigning på Gotlandsgatan 40-42 på Södermalm i Stockholm. Deltagande och bussfärd bokas genom receptionen på Almosa, telefon 08 500 404 80 eller mejl receptionen@almosa.se. För dig med taxerad inkomst på högst 186 000 kronor finns möjlighet att söka rekreationsbidrag. Kontakta Anna Petrén, e-post almasabidrag@irisforvaltning.se eller Yvonne Gille, almasabidrag@srf.nu. Välkomna önskar Britt-Marie Bäcke med personal. Och så här ser programmet ut. Onsdag 30 oktober, 15-17 Halloween-pyssel och 18.30 spöklik Halloween-middag. Klockan 20 blir det musik från 60-, 70- och 80-talen. Torsdag 31 oktober, klockan 10, löprunda med eller utan hund. Klockan 11, tips och råd för din iPhone eller cirkelträning. 11.45, studsmatta. 12-14, 80-tals lunchbuffé. Klockan 15 fika i loungen med temat Vad hände 59? Klockan 16 skrubb och inpackning från topp till tå i strandvillan. Klockan 18 middag och klockan 20 allsång med levande musik. Fredag 1 november klockan 10 promenad eller tips och råd för din iPhone. Klockan 11 introduktion av showdown eller träning av stabilitet, styrka och hållbarhet, core. 11.45 studsmatta. 12-14 70-tals lunchbuffé. 13.30-14.45 kostföreläsning. Man blir och mår vad man äter. 15-16.30 workshop i personlig utveckling och rädslor, barriärer och motgångar. 18.30 dinner entertainment med Micke Gran och pianist. Lördag 2 november har temat glitter och glamour, Almosa 60 år. Börjar klockan 10 med löprunda med eller utan hund eller hemmaträning. Klockan 11 zumba eller tips och råd på din iPhone. 12-13.30 60-tals lunchbuffé. 13.30-15.30 Almosas 60 år, Karin Hjalmarsson. 15-17 hår- och nagelfix med lite extra bling. 16-17 bubbelprovning för 100 kronor. 18.30 fördrink. 18.45 sätter vi oss till bord och äter födelsedagsmiddag med det lite extra och inslag från 60-, 70- och 80-talen. Och klockan 21 så spelar synliga upp till dans.
SRF Skåne inbjuder till bowling. Lördag 26 oktober klockan 14 träffas vi på Osby Bowlingcenter. Adress Södra Portgatan 28A i Osby. Sen äter vi fläskfilé och tillbehör. Efteråt serveras kaffe och te. Beräknad hemresa 19.00. Det är cirka en kilometer från Osby station till bowlinghallen. Meddela om du kommer med tåg och vill bli mött. Mer information om transport kommer i bekräftelsen. Självklart går det också bra att ta färdtjänst direkt i bowlinghallen. Kostnad 200 kronor per person för mat och bowling. Anmälan till SRF Skånes kansli senast 17 oktober på telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Uppge vid anmälan om du behöver ledsagare, specialkost, hur du tar det till Osby eller om det är något annat vi behöver veta. Efter sista anmälningsdag får du bekräftelse och deltagarlista. I och med den nya datalagen måste ni som vill stå med på förteckningen godkänna detta vid anmälan. Avgiften 200 kronor betalas direkt till vårt bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 123-312-6299. Behöver du inbetalningsavis så tala om det vid anmälan. Har du ytterligare frågor, kontakta Anna Jakobsson 0702-21-86-64 eller SRF Skånes kansli 040-777-75. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Skåne bjuder också in till en litteraturträff lördag 30 november mellan 9.30 och 15.30 på Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11 i Helsingborg. Det kostar 200 kronor per person. Och årets författare är Caroline Sävstrand som skriver böcker som utspelas i nordvästra Skåne. 9.30 är det ankomst och förmiddagsfika och 10.00 har Caroline Sävstrand ordet. 12.15 blir det lunch och 13.30 kommer skådespelaren Julie Hammarberg och berättar några mustiga berättelser. 15 är det eftermiddagskaffe och 15.30 hemresa. Anmälan ska göras till SRF Skånes kansli senast fredag 25 oktober klockan 12. Uppge om specialkost behövs, om du behöver ledsagare och om du behöver hjälp från tåget. Och du kan betala via bankgiro eller Swish. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit. Varmt välkomna!
så har vi en förändring i kollektivtrafiken. På grund av ett vägarbete på Agnesfridsvägen i Malmö är hållplats Höja nu stängd i bägge riktningarna för regionbuss 170 till och med den 25 oktober klockan 15. För läge A hänvisas till Ellenborgsvägen läge A och för läge B hänvisas till en tillfällig hållplats längre norrut på Agnesfridsvägen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö och ändringar i busstrafiken. SRF Malmö hälsar välkommen till dagverksamheten vecka 42. Vi träffas 13-15 måndag och tisdag, onsdagar 12.30-16. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Meddela kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du de som regelbundet deltar i någon aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag 14 oktober är frågesport och tidningsläsning inställda. Tisdag 15 oktober blir det bingo och onsdag 16 oktober kan nasta. SRF Malmö påminner också om att sista datum att beställa almanackor för 2020 är 17 oktober. Storstil kostar 255 kronor, punkt spiral 120 och punkt lösblad lika mycket. Punkt vägalmanacka kostar 185 kronor. Ring kansliet eller mejla info@srfmalmo.se.
Så har vi några tillfälliga förändringar i busstrafiken i Malmö, Svedala och Trelleborg. I Malmö är hållplats Professorsgatan läge A för stadsbusslinjerna 8 och 84 på Eriksfältsgatan flyttad 16 oktober klockan 7 till 23 oktober klockan 15 till en tillfällig hållplats framåt i bussens färdriktning. På grund av ett vägarbete på Agnesfridsvägen i Malmö är hållplats Höja läge B stängd för stadsbusslinje 31 till och med 25 oktober klockan 15 med hänvisning till tillfällig hållplats längre norrut på Agnesfridsvägen. På grund av ett vägarbete på Flintrännegatan är hållplats Malmö-Justerögatan och Hemsögatan stängda i bägge riktningar till och med 25 oktober klockan 15. Den 15 oktober stängs även Blidögatan åt bägge håll. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Justerögatan och det här gäller stadsbuss 32. Ett asfalteringsarbete på Hyllie stationsväg i Malmö gör att stadsbussarna 6 och 8 får några förändrade hållplatser mellan 15 oktober klockan 7 och 17 oktober klockan 16. Hyllie läge P hänvisas till Hyllie läge C. Hyllie läge O med linje 6 hänvisas till tillfällig hållplats på Hyllie Boulevard. Och Hyllie läge O med linje 8 hänvisas till Hyllie läge C. För stadsbusslinje 33 har den tillfälliga hållplatsen på Östra Farmvägen flyttats till Amiralsgatan och detta gäller till och med 25 oktober klockan 15. För hållplats Ön i Malmö för stadsbussarna 7 och 33 är arbetena inte avslutade som planerat utan lotsplan är tillfällig hållplats till och med 14 oktober klockan 16. I Svedala pågår fjärrvärmearbeten och busshållplats Svedala station är stängd till och med 15 november klockan 16. Regionbusslinje 145 har hållplats Svedala Stortorget som slutstation medan en tillfällig avgångshållplats för linjen finns på andra sidan Kyrkogatan vid Stortorget i riktning Trelleborg. Linje 165 använder den tillfälliga hållplatsen som slutstation och har avgång mot Lund från hållplats Svedala Stortorget. För regionbuss 145 och 181, Skåneexpressen 1 samt stadsbuss 10 i Trelleborg så är hållplats Trelleborg-lasarettet läge i bägge riktningarna stängt 14 oktober klockan 8 till 18 oktober klockan 16. Resenärer hänvisas till Trelleborg-lasarettet läge C och tillfällig hållplats längs Östervångsvägen. För stadsbusslinje 10 är även hållplats Trelleborg-Skolgatan stängd i bägge riktningar. Och resenärer hänvisas till befintlig hållplats Liljeborgsgatan.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som hälsar att fredag den 18 oktober mellan 14 och 16 kommer seniorshoppen till föreningslokalen. Det finns då möjlighet att handla höst- och vinterkläder på plats och det gäller både dam och herr. Det går att betala kontant med kort eller få faktura med hem. Vi serverar sallad, kaffe och kaka. Sista anmälningsdag 14 oktober. Deltagaravgift 50 kronor.
SRF Ringsjöbygden inbjuder till gåsamiddag den 8 november klockan 19 på restaurang Elise Farm i Hör. På menyn står svartsoppa eller svampsoppa, skånsk gås och äppelkaka. Medlemspris är 100 kronor. Vatten eller lättöl ingår. Restaurangen har fullständiga rättigheter. Det är begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Beräknad hemfärd cirka 22. Adressen är Elise Farm 243 96 Fogdarp. Anmälan senast 15 oktober klockan 12. Tala då om också ifall du vill ha svampsoppa eller svartsoppa. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Vi har några ändringar i busstrafiken i Lunds kommun. På grund av vägarbeten på Veberödsvägen i Dalby är två hållplatser avstängda för regionbuss 161 till och med 8 november klockan 19. Det gäller Dalby skolgatan i bägge riktningar med hänvisning till Dalby bussstation och till hållplats Backvägen på Hällestadsvägen, det vill säga linje 159 och 174 ordinarie hållplats, cirka 400 meter från hållplats Dalby skolgatan. Hållplats Dalby Veberödsvägen stängs också i bägge riktningar med hänvisning till Dalby Backvägen på Hällestadsvägen, cirka 500 meter från Dalby Veberödsvägen. Samt även till hållplats Dalby Östra Fäladsvägen. För regionbuss 123 så är hållplats Nöbbelövs kyrkoväg läge B, riktning in mot Lund, stängd till och med 6 december klockan 16 på grund av ett cykelbanebygge. Hänvisning till tillfälligt hållplatsläge på Revirvägen. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs och ändringar i busstrafiken. SRF Helsingborg Höganäs meddelar sina medlemmar att tisdag 15 oktober är Vita käppens dag. Vi samlas klockan 10.00 utanför föreningens nya lokal Vaktgatan 3 för att åka buss ut till Dalhem, Rå och Väla. På Väla går vi runt en runda och efteråt blir det fika, kaffe eller te och bulle som föreningen bjuder på för en maxkostnad om 70 kronor. Möt upp med käppar så att vi blir riktigt många. Och SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också för första gången till en lättare söndagslunch i föreningens lokal Vaktgatan 2 i Helsingborg söndagen den 27 oktober 13.00. Anmälan senast fredag 18 oktober klockan 12 på telefon 0735 62 35 23. Vi serverar ugnsbakt torsk med potatis och broccoli för 50 kronor. Medtag egen dryck. Välkomna, hälsar styrelsen.
Vi har några ändringar i busstrafiken som berör Höganäs. På grund av ett akut vägarbete på Storgatan i Höganäs är tre hållplatser för flexlinje 201 stängda till och med 14 oktober klockan 19. För Kvickbadet och Kyrkogatan i bägge riktningar hänvisas till tillfällig hållplats vid korsningen Strandgatan-Storgatan. Och för hållplats Idrottsvägen hänvisas till tillfällig hållplats i korsningen Lerbergsvägen-Oxelgatan. Och på grund av vägarbete på Klostergatan i Ljungbyhed är hållplatsen Ljungbyhed busstation stängd i bägge riktningar. Resenärer med busslinje 518 hänvisas till hållplats Ljungbyhed Bankgatan som finns på Storgatan. 17 oktober klockan 21 ska arbetet vara klart.
Och där tog detta nummer av Skånes taltidning slut. Ett nytt nummer finns ute fredagen den 18 oktober.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. www.skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!